Amen, tack ska ni ha, bandet, och god eftermiddag allesammans. Jag ser verkligen fram emot att få tala till er den här eftermiddagen. Tyvärr så jag har drabbats av samma åkomma som Lene, så jag vet inte riktigt hur jag fixar det här nu. Vi ska hoppas det går bra, att jag inte harklar mig genom hela predikan. Jag har sagt det förr, att jag älskar Bibeln. Och den är full av fascinerande berättelser om män och kvinnor som har valt att lära känna Gud och följa Gud. Och en av de män som kanske har utmanat mig starkast, så det är konung David. Jag tycker att jag aldrig blir riktigt färdig med honom. Varje gång jag läser om hans liv så lär jag mig någonting nytt. David, han blev den mest framgångsrika ledaren i Israels historia. Och ännu idag så står han som ett starkt föredöme i ledarskap, i karaktär och i gudsfruktan. Om du har någon form av ledarskapsuppgifter i församlingssammanhang, på din arbetsplats eller ute i samhället, så ska du inte missa David och det du kan lära av honom. Också fast du inte är ledare, så finns det mycket att lära av hans vandring tillsammans med Gud. Gud kallar honom för en man efter mitt hjärta. Och jag tänker så här, att det måste ju vara någonting speciellt som rör vid Guds hjärta, eftersom Gud till och med beslutar att han ska uppkalla sin egen son efter David. Davids son. Inte Sauls son, inte Salomos son, men Davids son ska Jesus Kristus kallas. Och då kan man ju undra, att vad var det som så djupt rörde Guds hjärta? Och vad är det hos David som kvalificerar honom att bli, kanske genom tidernas, Israels mest framgångsrika ledare? Vad är det hos David som gjorde att han kunde möta utmaningarna i livet? Parera attacker från fienden, övervinna motgångar och svårigheter som han mötte. För David hade inte brist på motgångar och prövningar i sitt liv. Ni får sätta upp den här första bilden här. Det är en fascinerande resa att få följa David på hans resa från vallgosse till kung. Och den resan så kan du göra i första och andra Samuels boken, också första krönikeboken kan du läsa om hans liv. Men denne man efter Guds hjärta, så han förs inte direkt från den där hedeängen och till kungatronen. När profeten Samuel kommer hem till hans hem och säger att Gud har utvalt just honom bland bröderna och smörjer honom till kung. Det kommer att dröja cirka 10-12 år innan David får bestiga kungatronen. Och under den här tiden som går däremellan så kommer David att möta mera motgångar, förföljelse, kanske besvikelser, utmaningar än de flesta av oss här möter under ett helt långt liv. Vad är det som kvalificerar David att bli den kung som han blev? Och jag tror att någonting av det Davids hemlighet finns i första Samuels boken 30 och vers 6. Vi kan ta nästa bild, där har vi den här bibelversen. Där det står så här: men David hämtade styrka hos Herren sin Gud. På engelska så står det: men David styrkte sig själv i Herren sin Gud. Davids förmåga och vana att gå till Gud och hämta styrka under tider av svårigheter, under tider av utmaningar och i de där allra mörkaste stunderna i hans liv. Redan som ung vallgosse, vi kan gå tillbaka till den där första bilden där. Redan som ung vallgosse så lärde han sig det här när han var ute där på ängen och vaktade sin fars får. Det var då han lärde sig att hämta styrka hos Herren sin Gud. Det var då han lärde sig att söka Gud. Det brann en passion i hans unga hjärta att få lära känna Gud. Någonting, en passion som fick honom att där i ensamheten söka Guds ansikte. Långt före någon bjöd in till lifegrupper eller lovsångskvällar så lärde han sig det här, att söka Gud. Han lärde sig att skriva kärlekssånger. Han lärde sig att sjunga, att lovsjunga. Han lärde sig att dricka ur den här Guds närvaron. Och han lärde sig att förtrösta på en hand som var större än hans egen. Och det här med att lära sig att hämta styrka eller att styrka sig själv hos Herren, det är någonting som David kommer att behöva om och om och om igen under sitt liv. Och det är någonting som du och jag också behöver lära oss. Om vi ska kunna bli mogna, stabila kristna som står när utmaningarna kommer. När fienden kanske attackerar. När omständigheterna i våra liv blir svåra och utmanande. Att hämta styrka hos Herren. Att veta vart vi ska gå. Jag vill ta lite plock ur den här Davids resa från vallgosse till kung. Sen får du vara hemma och så får du läsa Samuels böckerna och första krönikeboken. Så får du lägga till lite till. Men det måste ju ha varit en väldigt omtumlande dag, den där dagen. När profeten Samuel kommer hem till familjen för att smörja den nya konungen, nästa konung. Och Isai, han har 8 söner. Och Samuel själv, han tror att det är någon av de här andra bröderna, de här äldre bröderna. Men det är det inte. Det är David som Gud har utvalt. Och då tänker jag så här att han behöver ju liksom inte fundera vad han ska bli när han blir stor. Han behöver inte fundera på vilket yrke han ska välja, vilken utbildning han ska välja och så vidare. Till och med hans familj vet vad som gäller. Och nu är det ju bara att vänta på att Sauls tid på tronen är ute och att Gud insätter David som efterträdare. Och det börjar bra, de här profetlöfterna som är uttalade över David, de börjar infrias väldigt snabbt. Den ena dörren efter den andra öppnar sig för David. Han besegrar jätten Goliat. Han gör en raketkarriär inom armén. Han blir känd. Han blir hyllad och upphöjd av folket. Han vinner kungens favör, Sauls favör. Och han hinner knappt växa ur tonårskostymen innan han blir utnämnd till överbefälhavare för armén. Det är du. Och han flyttar in i det kungliga palatset. Han blir bästa vän med kungens son, Jonathan. Han till och med gifte sig med kungens dotter och så vidare. Ett fantastiskt flyt som den unge gossen David ser över sitt liv. Och de här profetlöfterna, de är på väg att gå i fullbordan. Att nu är en steg långt till tronen. Det mesta är liksom förberett. Allt utom Davids eget hjärta. Davids hjärta kommer ännu att prövas genom eld. Och det kommer att prövas kanske framför allt genom förkastelsens eld. Genom att människor sviker David. Någonting av det allra svåraste att hantera i livet. utan att bli bitter, utan att vända sig mot dem som sviker en, eller hur? Jag tror att vi har utmaningar där varenda en av oss. Och David, han kommer att uppleva förkastelse på åtminstone 4 områden i sitt liv. Först ut att förkasta David så är faktiskt Saul. Utan att David egentligen vet vad som händer, så gör liksom Saul en tvärvändning i sin attityd, i sitt förhållningssätt till David. Och från att ha varit upphöjd, från att ha varit beundrad, från att ha varit liksom så här, fått kungens favör för sina segrar på stridsfältet, så får David plötsligt börja ducka för kungens spjut. Att besegra fiende här, det kunde David trots sina unga år. Men kan David besegra sitt hjärta? Den här modiga ynglingen som inte har duckat för spjuten som har kommit från de här stora, stora härarna som har stridit mot Israel. Han som inte ens duckar för jätten Goliat, som alla andra fruktar. Ska han nu ducka för spjuten som kommer från en galen man som står i vägen för det Gud har sagt och talat ut över Davids liv? Det är ju ganska uppenbart att Saul är förvirrad och det här inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk när han börjar kasta sina spjut. Men David, som där ute på Hedängen har lärt sig att förtrösta på Gud och att lita på en annan hand än sin egen. Så han vet nu att nu är det inte hans hand som ska liksom öppna den här dörren till kungatronen. Utan istället så väljer David att fly. Och han flyr ut i öknen. Han gömmer sig i grottor. 1 år. 2 år. 3 år. Faktiskt i över ett decennium så får David hålla sig undan. Han är förföljd, han är hotad till livet av den här, ska vi säga, den som egentligen borde vara hans mentor. Han som egentligen nu borde ägna all sin tid för att träna honom, förbereda honom för de här kommande regeringsuppgifterna. Men så är det inte. Och David, han prövas på något sätt i sin förmåga att leta på Gud, förtrösta på Gud i de här omständigheterna. Trots att omständigheterna verkar gå i precis motsatt riktning mot vad Gud har talat. Bort från tronen istället för till tronen. Näst ut att svika David så är invånarna i staden Kegila. Trots att Saul har förskjutit David, det är intressant att se, så fortsätter David ändå att på något sätt fungera i det här som var hans kallelse, att vara ledare. Och han fortsätter att strida mot Israels fiende filistén. Han fortsätter att komma till folkets räddning när det drar ihop sig till stridigheter. Så finns David där med sitt kunnande, med sina erfarenheter. Och jag skulle vilja säga så här, att det att du upplever att dörrarna inte öppnas eller har öppnats till det som du upplever att du har en kallelse för eller du har kallat dig för, så det betyder inte det att du inte ska använda de gåvorna. För det gör David. Får han inte tjäna Gud i palatset, så tjänar han Gud i öknen. Tjäna Gud där du står. Och David har räddat till exempel den här byn Kegilas invånare från filisterna, från fiendens hand. Men Saul får höra att David finns här i den här byn Kegila, och då bestämmer Saul att nu ska han liksom dra dit och han ska stänga inne David i den här staden. David, han får höra det, men han får också höra att Keglas invånare inte kommer att ställa upp till försvar för David, utan de kommer att utelämna honom till Saul. Kan du föreställa dig det? Att här har David ställt upp och räddat hela byns invånare. Men när han själv är i knepa, när han själv behöver någon där vid hans sida, när han själv är i fara, så finns det ingen som reser sig upp. Han står där ensam. Och då är det Israels näste kung som blir behandlad på det här sättet. Folket kanske inte vet om det, men David vet i sitt hjärta vem han är, vad hans kallelse är. Och så här behandlar hans egna landsmän honom. Och David får ta till flykten ännu en gång. Efter många, många år av flykt, irrande hit och dit i öknen och gömma sig i grottor för att hålla sig undan Saul, så tröttnar David på att parera, att var lurar Saul på mig nu? Och så bestämmer han sig för att han ska fly till filisteernas land. Och då äntligen så ger Saul upp sitt jagande, för nu är David så långt borta från tronen så nu är han inget hot längre. I ett år och tre månader så bor David hos filisteerna, och det är Israels ärkefiende. Men det drar igen ihop sig till krig mellan filisteerna och Israel. Och den här gången så ställer David upp med sina 600 män på filisteernas sida. Och då tänker jag så här. Men vad rör sig i Davids huvud? Tankar. Vad rör sig i hans hjärta när han ställer upp med sina män bland filisteerna? Och jag är nästan övertygad om att han för ett samtal med Gud. Herre, nu förstår jag ingenting av det som sker, av dina vägar. Du sa för många år sedan att jag ska bli Israels nästa kung. Jag har aldrig varit så långt bort från tronen som jag är idag. Och om en liten stund ska jag dra ut i krig mot mina egna landsmän, bröder. Och jag förstår ingenting av det som händer. Jag är på fel sida om lägret eller om gränsen. Men jag väljer att förtrösta på dig, att lita på dig. Och David, han kommer nog inte till punkt i det samtalet med Gud innan han och hans 600 män blir bortkommenderade från filisteernas armé. Därför att furstarna litar inte på David, vad de riktigt har honom. Och jag vet inte, David, han får inte strida med filisteerna. Och jag vet inte om det var en lättnad eller om det var en besvikelse. Men som någon har sagt så här, att du vet att du har haft en dålig dag när till och med djävulen förkastar dig. Följande grupp att svika David och förkasta honom, det är hans egna lärjungar, hans allra närmaste vänner. Det står så här i första Samuelsboken kapitel 22, vers 2. Alla som var i svårigheter, alla som hade fordringsägare, alla som var missnöjda samlades hos David. Och han blev deras ledare. Omkring 400 män slöt sig till honom. Så David, han på något sätt samlade till sig de här männen som på ett eller annat sätt var förkastade av samhället. Det här som ingen riktigt orkar tro på. Ingen orkar ta sig an. Du har själavårdsfallen där. Du har socialfallen. Du har de här kriminella. Du har gnällspikarna där. De här missnöjda. Och så vidare. Det är ett härligt, fantastiskt gäng som samlas där runt David. Men David, han... Han ger tid till de här grabbarna. Han sätter sig ner med dem. Han investerar i dem. Han tror på dem. Han talar framtid in i dem. Han upprättar dem. Han säger att, vet ni grabbar, kom igen. Det finns en framtid och det finns en uppgift för er. Och det står att han reser upp dem till mäktiga män. Och det var det här, de här männen som följde David på hans flykt undan Saul. Och det finns med honom där nu i det här filisternas land. Men när David och hans män återvänder från att ha liksom då blivit apoliterade från det här filisternas armé, när de inte får vara med och strida och de sen återvänder till sin by Siklag, så märker de att deras by, den har plundrats, den har bränts upp av amalekiterna. Och alla kvinnor, alla barn har förts bort i fångenskap. Också Davids familj, hans hustru och hans barn har förts bort. Och det är en fruktansvärd sorg som drabbar de här männen. De faller i gråt och det står att de gråter tills de inte orkar gråta mer. Och ni vet, när stora pojkar gråter, så då är det nöd. Då är det stor sorg i deras hjärtan. Det som sker att i den här stora förtvivlan och sorgen som drabbar de här grabbarna, så plötsligt så vänder sig de här männen mot David och lägger skulden på David för det som har hänt. Och så beslutar de sig för att de ska stena David. Så till och med samhällets förkastare, David befinner sig i den situation att till och med de förkastar honom. Det här som han har investerat i, det här som han har tränat, det här som blev hans lärjungar, det här som till och med blev hans närmaste vänner, de enda vänner han hade. Och nu börjar de plocka upp stenar för att stena honom. Varför sa inte profeten Samuel någonting om det här? När ska det här duckandet ta slut i Davids liv? Kanske du också har varit där någon gång. Eller råkat ut för det här, den här missriktade sorgen, besvikelsen. Kanske i församlingen, kanske på arbetsplatsen eller i något annat sammanhang, att du får ducka för stenar, ord eller vad det är som liksom riktas mot dig, kanske kanaliseras till fel person. Och speciellt de som är uppe på toppen så får ducka för stenar. Vet du, det brukar blåsa hårt och kraftigt uppe på toppen. Och ändå så vill alla dit. Men du ska vara beredd på både stenar och hårda vindar. Hur reagerar David i det här fallet? Försvarar han sin position som ledare? Börjar han källa på dem, källa ut dem för hur de behandlar honom? Och de ska förstå och de ska veta att Israels näste konung som de behandlar på det här sättet. Nej, David hämtade sin styrka hos Herren sin Gud. Vi kan gå till den där bild nummer 2 där igen. David hämtade styrka hos Herren sin Gud. Det är nu precis i det här ögonblicket, det här sammanhanget, när de allra närmaste vännerna vänder ryggen mot David, som vi läser det här. Det står så här, om vi läser hela versen. David kom i stor fara till folket hotade stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Och när han har styrkt sin ande, han har styrkt sin tro. Och han har justerat perspektivet bort från sin egen smärta, från sin egen besvikelse. Så då säger David. Hörni grabbar, kom igen nu. Vi har hustror och barn att rädda. Och så återkallar han de här grabbarna tillbaka till uppdraget, till uppgiften, till visionen. Och så visar David prov på en sann karaktär hos en ledare. Och det här, det är det här sista testet som David går igenom på sin resa från vallgosse till kung. Nu kan inte David se in i det här bakom kulisserna, men om han skulle kunna göra det så skulle han se att en dörr just håller på att öppnas för honom. I den här striden som han inte fick vara med och strida i, filisternas strid mot Israel, så stupar nämligen Saul. Och bara en kort tid efter det här så kröns David till kung. Så det här mörkaste ögonblicket i Davids liv förde honom tillbaka dörren in till tronrummet. Och tänker, men oj, vilken suverän Gud. Vilken Gud. Och vilka förunderliga vägar. Så annorlunda vägar som vår Herre ibland väljer att gå. Du får läsa mer om David själv. Men den här berättelsen om David, den har väldigt mycket att lära oss om Guds trofasthet. Den lär oss också det att vi inte själva behöver bända upp dörrar för oss. Vi är inte kallade att röja någon ur vägen för att vi ska komma in i vår kallelse. Och det är också en resa som berättar för oss om hur Gud formar Guds män och Guds kvinnor. Som håller, eller vars karaktär håller för att vara bärare av Guds härlighet, men också vara bärare av ansvar. Och jag brukar kalla det här för det där universitetet i öknen. Det där universitetet som inte har många ansökningar. Men där väldigt många har varit inskrivna ändå. Har Bibelns gestalter. Där har du haft Mose, där har Paulus varit, där har Josef varit, där var David och så vidare. Och många av vår tids gudsmän och gudskvinnor har varit inskrivna där. Och sen visar också den här Davids resa den här förmågan att styrka sig i Gud och betjäna sig själv, hur viktigt det är. Det var viktigt, jätteviktigt. Det var avgörande för David och det är väldigt viktigt för dig och mig. David skulle aldrig ha stått pall för de här motgångarna om han inte skulle ha lärt sig den här hemligheten. Och jag tänker så här, att det är ju så fantastiskt att få ha en församlingsgemenskap, att få ha vänner. Det är fantastiskt att få ha en liten gemenskap i Life-gruppen där vi ber med varandra. Det är fantastiskt att få ha pastorer man kan gå och samtala med, få möjlighet till förbön och så vidare. Och vi ska ta vara på det, vi ska vara rädda om det. Det är en Guds gåva till oss. Men tro mig, det kommer också att komma någon dag i ditt liv när ingen finns där för att betjäna dig. När ingen kramar dig, när ingen dunkar dig i ryggen. Utan du får göra det själv, tänkte jag säga. Du måste veta vart du ska gå för att hämta styrka. Jag kan inte bygga mitt kristna liv på att någon alltid ska finnas där vid min sida. Alltid ska tala profetord in i mitt liv. Alltid uppmuntra mig och så vidare. Alltid se till att jag inte faller. Jag måste själv lära mig att stå. Jag ska börja avrunda här. Vi kan ta den sista bilden. Jag ska riktigt, riktigt snabbt. Ni ska bli rädda nu fast det är många punkter. För jag kommer inte att dra det här en halvtimme. Jag vill bara riktigt kort ge en glimt av sex verktyg, sex vägar som för mig har varit och är ett sätt att hämta styrka hos Gud. Det finns många fler vägar än det här och du behöver hitta dina egna vägar. Men jag tror att det här kan vara en hjälp för många av oss. Det första där, en grundmurad övertygelse om att Gud är god. Livet är inte rättvist, men Gud är god. Han är allt igenom god. Och betänk nu att trots vad David gick igenom i sitt liv så kunde han ändå säga, smaka och se att Gud är god. Och det var ju där ute på den här herdängen som han lärde sig det här att söka Guds ansikte. Det var där han fick se in i Guds goda ögon. Och det bar honom genom motgångarna, genom prövningarna. Och sen nummer två, kom ihåg Guds gärningar. Att minnas, att påminna sig själv, att stanna upp och meditera om, tänka tillbaka på vad man har sett eller hört Gud göra. När du läser Bibeln så märker du att Israels folk gång på gång stannar upp och minns och pratar med varandra, påminner varandra om vad Gud har gjort i gångna tider. De berättar för nästa generation, de berättar för barnbarnen om mirakler när Gud förde dem genom öknen, ut ur Egypten och hur han gav manna i öknen och så vidare. Och det ena efter det andra, de hämtar styrka i det här vittnesbördet. I minnena. De till och med reser minnesstenar över de här tillfällena. När Gud på ett speciellt sätt stadfäste sin närvaro. Och när vi kommer ihåg Guds gärningar, då leder det till tacksägelse i våra hjärtan. Då föds tacksamheten, tacksägelsen. Tre, gå in i din kammare. Var ensam med Gud. Sök Guds ansikte. Och nummer fyra, prisa Gud, lovsjung. Och det här var kanske Davids sätt framom alla andra. Där i öknen så skrev han en mängd lovsånger. Och han sjöng sig genom motgångarna och prövningarna. Vi har massor av hans lovsånger i saltaren. Och när vi prisar Gud så fungerar det på det sättet. Och då flyttar vi fokuset från oss själva omständigheterna. Till han som är så mycket större och vars hand är så oändligt mycket större än min. Och sen tror jag du har märkt det också att du behöver en klåsjunga som väldigt, det är väldigt svårt att sätta fokuset på Jesus. Utan att efter en stund så kommer också känslorna med och vill vara med och det här delta i den här lovprisningen. Nummer fem, läs ordet. Vill du höra Gud tala in i ditt liv, då ska du läsa Guds ord. Det är fantastiskt, det är gott att få komma samman så här. Få höra en predikan om Davids liv, hans resa från vallgosse till kung. Men jag kan lova dig att det ger dig ännu mera av uppenbarelse och tilltal in i ditt eget liv. Om du själv läser det. Om du själv gräver djupt i Guds ord. Så vi behöver båda bitarna. Lyssna till förkunnelse, men framförallt lär dig att själv äta Guds ord. Och det sista som jag har satt där, fokusera på Gud, inte på omständigheterna. Någon har sagt så här, det är skillnad på att se Gud i ljuset av omständigheterna eller att se omständigheterna i ljuset av Gud. Och jag har skrivit så här till sist. Resan från vallgosse till kung blev en krokig resa genom segrar och motgångar, genom palats och grottor, genom jublande folkskaror och stenkastande vänner. Men den formade en man efter Guds hjärta som visste till vem han skulle gå både i goda dagar och i dåliga dagar. Och så har vi vännen Jobb som säger så här. Prövar han mig ska jag komma ur prövningen som guld. Det är också en förebild. Nu ska vi be tillsammans. Ja, Herre, jag tackar dig ännu en gång för den heliga skrift som du har gett oss, som rymmer så mycket.